Frid, vänner. Hej. Jag heter Jakob Andersson och kommer från Kristianstad. Fast jag är uppvuxen i Broby och det var ju på 80-talet. Så när vi var färdiga med våra samlingar i Pingstkyrkan så satte vi oss i bilen. Och så åkte vi till Café Tabasco i Pingstkyrkan i Hässleholm. Coolt. Jag fick i uppdrag att predika över temat Jesus berättar farisén och tullindrivaren i Lukas 18. Nu är det så att i mitt dagliga liv så jobbar jag som skolkurator. Och det kommer att höras när jag predikar att jag är skolkurator. Och upplägget på predikan är så här. Att jag kommer att bråka med några begrepp, gnälla på pingströrelsen och sen berätta varför jag ändå tror att pingst är en ganska bra idé. Är det okej? Okay? Kan vi göra så? Amen. Jag vill att vi står upp inför evangelieläsningen. Saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannerligen många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det. Så skriver evangelisten Lukas. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare, horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag kommer att använda den här texten som en slags biktspegel. Jaha. Vad är det för något då? Jag vet nästan inte. Men en sån där lista som man kan gå igenom innan bikt för att se i sitt eget liv. Finns det någonting här som jag behöver göra upp med? Som jag behöver lyfta fram? Och det är inte en ren textutläggning utan texten blir en språngbräda för självrannsakan. Jag sa ju att jag var skolkurator. Varför berättar Jesus till att börja med? Chesterton, och det här är inte ordagrant, engelsk journalist, sa så här. Fakta säger sanningen om en människa. En fabel, alltså en slags berättelse, säger sanningen om alla människor. Alltså, en berättelse är ju också någonting som vi kan kliva in i. Och klampa runt i. Och då är nästa fråga. Finns det en poäng med att den här berättelsen är så uppenbar? Alltså, om vi hade gjort en omröstning här nu. Hur många är farisé? Det är tveksamt. För den är ju uppenbar. Alltså, jag tänker mig att det var tydligt för dem som hörde den från första början också. Så att jag kommer att använda ordet farisé som ett begrepp för en sinnesstämning och en viss typ av människa. Och en tullindrivare för någonting annat. För jag menar, en farisé är ju en skriftlärd jude. Vad betyder det? Det betyder att det saknades inte religiösa kunskaper. Alltså alla kunskaper var på plats. Han hade koll på regler, på texter, på vad som gällde. När vi säger farisé idag, om man skulle säga till någon, ja, han är en riktig farisé, så är inte det ett jättepositivt omdöme. Men jag kliver vidare. Farisén ställde sig och bad för sig själv, så jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Dom Helder Camara, katolsk biskop, sa så här: jag ber ofta för den förlorade sonens broders omvändelse. I mitt öra ringer ständigt den verkligt viktiga frågan. Den ene, den förlorade sonen, vaknade upp ur ett liv i synd. När ska den andra vakna upp från sin dygd? Att upphöja sig själv är att ha fokus på fel saker. Let your religion be less of a theory and more of a love affair. Låt din religion vara mindre en teori och mer av en kärleksaffär. Kärlekshistoria kanske heter, kärleksaffär finns inte. För att se ner på en annan människa så krävs det ett avstånd. Och problemet i världen, Chesterton igen, är ju inte att det saknas kritik. Problemet är väl ofta att det saknas självkritik. Så jag tänker att vi kan behöva ställa oss frågan ibland: hur ofta är jag farisé? Dålig stämning i gruppen. Jag förstår, jag vet. För att vi är frälsta av Guds nåd och inte av vår egen förträfflighet. Sen kan det leda till att vi får nåden att göra bra saker. Men det är inte så att Gud från början tittat på mig och sen, det där är ett bra exemplar för religiös fortplantning. Jag vet inte ens om det ordet finns. Det är inte så det fungerar. Vi pingstvänner, karismatiker, även om jag nu är Sveriges minst karismatiska pingstvän, så finns det någonting vi behöver se upp med. Det är när gåva blir merit. Det är jättevanligt i våra sammanhang, speciellt bland yngre män, jag sa det. Alltså, man har fått uppleva en massa saker med Gud och så helt plötsligt så börjar man tycka att man själv nog har en ganska stor del i att det är så. Jag var på ett möte en gång. Jag vet inte om man kan erkänna det i en pingstförsamling. Jag har ännu inte, vad jag vet, tungotalet. Så jag gick fram till en känd svensk förkunnare och bad honom att be för mig. Och han la ner mig på golvet och så tryckte han på mig för att knäcka intellektualismens andemakter i mig. Och jag är så glad att det var jag. För tänk om det hade varit någon annan, hur illa det hade kunnat gå. Och samtidigt helt fel har han inte. Bara jag som tyckte det var roligt. Nej, men man får passa sig för det. För jag tror att vår rörelses problem är när vi bara siktar på gåvorna och inte på frukterna. Om vi bara siktar på gåvorna, då kommer högmodet in. Som ett brev på posten. Det står i psalm 100, 1917 års översättning, vers 3. Han har gjort oss och inte vi själva. Idén om den egna förträffligheten blir alltid ett fängelse. En fasta som kommer av högmod är ingen fasta. Fastan är tänkt för att få oss att fokusera på rätt saker. Och det är ju bra att fasta. Och det är bra att betala tionde som den här farisén gör. Absolut. En regel är meningslös om vi inte förstår vad regeln är till för. Jag tänker att det är ju hela Paulus liv. Han var skriftlärd. Han hade koll. Han var den tidens bin Laden mot de kristna. Bara det. Han hade koll på allt. Och sen, några år senare, så dyker han upp och säger: hej, jag skulle vilja leda er. Jag är en av er. Vad betyder det? Det betyder att den tidiga kyrkan var ingen ängslig kyrka. Han var ju freaking tullindrivare. I en bemärkelse också. Ett av trons mysterier är ju att vi är som alla andra människor. Och så får vi ändå vara med. Vi är som alla andra. Har samma problem som alla andra. Och sen när man blir frikyrklig så skaffar man sig en del nya också. Det var bara pastorn som tyckte det var roligt. Ja. Jag tror det. Jag hade inte sagt det annars. Under 3 års tid så finns det ju egentligen bara 3 tillfällen där Jesus blir arg. Och vad blir han arg på då? Templet? Fariserna? Och den tredje, vilken är det? Han har ihjäl en olivbusk också. Men poängen är att han riktar alltid sin ilska mot inom judiska sammanhang. Alltså, Jesus har inga förväntningar på att en hedning ska bete sig på ett annat sätt än en hedning. Jag tycker inte om det ordet, men illustrerar. Men han blir arg när ett helgon inte beter sig som ett helgon. Det låter som jag har. Och det finns en lärdom här. Att ska vi rikta vår kritik så ska vi rikta den till de sammanhang där vi faktiskt är och kan ta del av lösningen. Men okej, får vi inte tycka att vi är bra då? Är det det? Ska man gå och tänka att säck och aska? Jo. 1917 igen, för det är coolare. För ni menar att Herren är Gud, han har gjort oss vilket vi själva, till sitt folk och till sin jord. Längre fram, 139. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Jag underbara är dina verk, min själ vet det väl. Varför är jag så underbar? Skön fråga. För att Gud har skapat mig. Finns det någon människa som Gud inte har skapat? Retorisk fråga. Nej, det gör ju inte det. Och om vi på allvar trodde så, vad skulle hända då? Jag har lyssnat på en amerikansk intellektuell filosofsnubbe, Cornel West, i sommar. Och han är så skön, för oavsett vem han pratar med så säger han: Sister Hannah, Brother Rolf, alla är broder och syster. Bill Maher, amerikansk programledare, känd ateist. Brother Maher, he's a nice guy. Han känner Gud men han vet bara inte om det nu. Så. Den hållningen, att titta på alla människor som broder och syster. Jag sa att jag skulle gnälla på pingst. Vad var det jag skulle gnälla om? Ja, det är lite det jag har gjort. För vi har haft en tendens av att tänka att gåva är merit. Vi har haft en tendens att tänka att vi är lite bättre än andra. Tänk, det finns människor i Svenska kyrkan som tror på Gud. 2 som skrattar, det funkar inte rätt. Och då är frågan: varför blir vi fariser? 1. Jag har inte alla svar, men jag har några teser här. Dels så tror jag att vi känner att vi måste skydda Gud. Som att Gud inte klarar sig. att jag måste säga exakt rätt saker för att annars går det åt skogen. Tro mig, Gud klarar sig. Gud klarar sig. Sen finns det ju den här känslan som vi har varit inne på också. Tänk att få odla en känsla av att jag är bättre än andra. Det är ju lite gött ändå. Vi lever ju i en kultur som är präglad av jämförelser. Och jämförelser är oftast av ondo och alltid när det gäller andliga ting. Nu pratar jag gammal svenska, men det är sant. Jämförelse är oftast av ondo och alltid när det gäller andliga ting. Gud kommer inte att tala till dig på samma sätt som han talar till mig. Betyder det att han inte kommer att tala till dig eller mig? Nej. Han kommer att tala till dig på ett sätt som du förstår. Och det kommer att vara ett annat sätt än vad det kommer att vara för person B, C eller D. Här skulle jag vilja ha ett amen. Jag tänker när vi ska be för helande till exempel. Ett av skälen till att vi inte gör det så ofta som vi borde, det är att vi tänker att om det inte händer någonting nu, då är det mitt fel. Vi har inte handtag på Gud. Så vi kan inte ta det ansvaret, men vi kan be för sjuka, för det står att vi ska göra. Har vi bett för sjuka någon gång och det inte har funkat? Ja. Har vi bett för sjuka någon gång och det har funkat? Ja, faktiskt. Tyvärr inte lika ofta. Betyder det att vi ska sluta? Nej. Men vi behöver inte rädda Gud. Och den andra sidan av farisismen som jag tänker är jätteviktig, det är att vi behöver inte förstå Gud helt och fullt och kunna förklara. För den Gud vi kan förklara är alltid en avgud. Den Gud vi kan förklara är alltid för liten. När vi har ett system som täcker allt, då är Jesus jätteliten. Och Paulus har skrivit majoriteten av breven i Nya testamentet, vilket betyder att Jesus är inte jätteliten. Kyrkan var modig. Kyrkan ska fortsätta vara modig. Tullindrivaren då? Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag tänker, tullindrivare var ju rent historiskt en människa som samlade in skatt till ockupationsmakten åt romarna. Typ en nazistisk brevbärare. Jag vet inte. Men ni förstår, alltså det var ingen populär sits. Och i och med att man ändå var en dålig sits, så var det nog inte helt ovanligt att man plockade in extra skatter också. För då fick man i alla fall någonting för sitt dåliga rykte. Men jag tänker att tullindrivaren idag, det är den människan som tänker: jag passar inte in här. Jag passar inte in här. Och då står det i psalm 51: det offer du begär är ett förkrossat hjärta. En krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o Gud. Alltså själva idén att vi inte passar in, den är fel. Alla har syndat och gått miste om rättfärdigheten från Gud. Alla. Jag, moder Teresa, och vågar jag säga det, Lasse Bjärvås. Nej, men alla. Och det ligger en uppmuntran i det. Alltså, om utgångspunkten är att det är lika kört för oss allihopa, dels så behöver jag inte försvara mig. Det finns ingenting jag behöver skydda. Och så kan jag titta på andra människor helt utan baktankar. Det står ju i saligprisningarna: saliga det renhjärtade, det ska se Gud. Och en annan översättning på ordet renhjärtade är transparent, genomskinlig. Alltså den som inte har några baktankar. eller dolda planer. Tänk att slippa ha det. Tänk att slippa döma människor. Ursäkta mig, jag är inte Gud, det är inte mitt jobb. Jag känner en kille som jag har slängt ut några gånger från skolan. Och han, vi har någon slags kontakt med varandra ändå. Vid två tillfällen har han ropat efter mig där jag bor. Så här, det är han, kuratorn. Så här, kuratorn ska brinna i helvetet! Och han kom fram till mig till en restaurang för några veckor. Så han sa, du är en dålig människa, du ska brinna i helvetet, säger han till mig. Och jag sa till honom, nu är varken du eller jag Gud, så det bestämmer inte vi. Och så tog jag honom häromdagen så och pratade med sig. Vad menar du med det här? Och så säger han, nej, jag bara skojar. Chesterton sa så här, de människor som verkligen tror på sig själva är alla på mentalsjukhus. Är det okej att säga så? Jag tror det ligger något i det. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken. Tre tankar om den meningen. Avsides. Vi ställer oss avsides när vi skäms. Eller när vi håller på att kvävas. Det är faktiskt sant. Om folk sätter en potatis i halsen, då går de alltid undan. Avsides. Det säger någonting om hans grundinställning. Vågade inte ens lyfta blicken. Förutsättningen för att se framåt och uppåt är att lyfta blicken. Och kyrkans uppdrag är att få människor att lyfta blicken. Vi blir till i den kärleksfulla blicken. Och det står att om vi saknar kärlek så är vi klingande brons, en ekande symbol. Cornel West, han sa så här, I am who I am because somebody loved me, somebody cared for me, somebody attended to me. Jag är den jag är för att någon älskar mig, för att någon har tagit hand om mig, för att någon har sett till mig. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Regler i våra liv, de är till för att skapa utrymme. Vi sätter gränser för saker så att vi ska kunna fokusera på rätt saker. Alltså regler är till för att lätta upp i våra liv, för att hjälpa oss med urskiljningen, för att hjälpa oss att styra upp. De är inte till för att slå i huvudet på en annan människa. De 10 budorden, de är inte till för dig. De är till för mig. Och du ska säga till dig själv, de 10 budorden, de är inte till för dig. De är till för mig. Så säger jag nu att vi alla är dåliga, att vi inte ska tro något om oss själva? Nej. Vi lever ju i en värld som är både ond och god. Och både de onda och goda sakerna görs av människor som känner Gud och som inte känner Gud. I relation till Gud har vi alla samma utgångspunkt. Du slipper döma. Anden övertygar om synd. Inte grannen. Anden. Det här är min enda ordvits. Jag hoppas att den går hem. Men tänk att slippa. Det finns en berättelse om en ökenfader när hans munkar kommer till honom och ska ställa honom till svars för alla hans synder och säger, du har gjort det här, och du har gjort det här, och du har gjort det här, och du har gjort det här. Och han säger, ja, grabbar, det är mycket värre än så. Så vad är tron då? Det sammanfattas i ett annat bibelord. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och har du inte sett och hört så mycket? Nej, okej, prata om det. Tro är att komma till Gud som man är och sen får vi se vad som händer. Och då kommer vi in på pingst. Vad är poängen med pingst då? Ska vi se här. Jag har tappat en sida. Nej, vänta. Azusa Street, Los Angeles, 1906. William J. Seymour, färgad man, blind på ena ögat. De sunkiga delarna av Los Angeles. Det är där du börjar. I ett litet ställe där med en liten skylt på väggen där det står att man ska be tyst. Och två som uppskattade det. Det var så spännande när jag läste det. Det står att man ska be tyst. North Bonnie Bray. 9 april föll anden över en liten grupp som samlades där i ett hem. Efter att husets veranda kollapsade så hyrde man en nedlagd metodistkyrka på Azusa Street. Och idén om tungotalet som ett tecken på att man fått en helig ande, den kom på 40-talet. Den kom senare. Så har du inte tungotalet, var inte så ängslig för det. Fortsätt be och hoppas. Men... för vad är anden? Det är ett ljus som lyser upp och det är en eld som renar. Vad hände på Azusa Street? Det höll inte jättelänge, men 50 år innan Rosa Parks satte sig på en buss och vägrade flytta på sig. Alltså det blev busstrejker och grejer för att man hade ett jätterasistiskt system med var man fick sitta i bussarna. 50 år innan dess så hade pingströrelsen på Azusa Street knäck till rasfrågan. För alla är vi ett i Kristus. Nu har det rasat. Nu rasade det i pingst också. Absolut. Men vi hade en period när vi faktiskt var föredömen där. Och jag tänker i pingstkyrkan på Rostrandsgatan i Stockholm. Det var inte bara vd som satt i styrelsen. Det var alla möjliga. För att pingströrelsen pysslar inte med hierarkier. Pingströrelsen, när den funkar, skiljer inte på människor. Vi jobbar inte med romer och ensamkommande afghaner för att vi är snälla. Vi gör det för att det är människor som du och jag med exakt samma behov. Vad var det som hände när anden föll över lärjungarna i Apostlagärningarna 2? Det här har jag stulit från Peter Halldorf. Allt bra har jag stulit från Peter Halldorf. De blev begripliga. Helt plötsligt så pratar de språk som andra förstod. Vi är kretensare, vi är, ja ni vet. Pingströrelsen är inte ett samfund i den bemärkelsen. Det är en förnyelserörelse för alla kyrkor. För det finns ju få kyrkor som säger att vi tror inte på den heliga ande. Jag har en bekant som är gammal pingsten. Den bästa boken om den heliga ande han har läst har skrivits av Raniero Cantalamessa. Vem var Raniero Cantalamessa? Han var hovpredikant hos påve Benedikt den förra påven. Karismatisk katolik. Pingströrelsen är större än pingströrelsen. Och vi får vara med. Helgelsen sen, att vi försöker bli bättre människor och göra rätt saker, det är ett svar på Guds kärlek. Det är någonting jag gör för att hjälpa mig själv att komma närmare. Det är ingenting jag kan berömma mig av, för allt är nåd och gåva. Om anden inte är ett sätt att hitta hem, då är någonting allvarligt fel. Då måste vi se över vad vi håller på med. Om anden inte är ett sätt att hitta hem, då är något allvarligt fel. Det sista som står här i bibeltexten var ju... jag säger det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. I saligprisningarna så står det saliga, det ödmjuka, det ska ärva landet. Så vad är då en ödmjuk människa? Då tänker jag så här. Och jag kan ha stulit en del från Anders Sjöberg. En ödmjuk människa har plats för andra perspektiv. Vissheten om att man inte vet allt skapar en öppenhet. Och människor som möts av öppenhet känner sig lyssnade på och växer. Men ödmjukheten är inte en metod. Det är en hjärtats öppenhet för att det alltid finns mer att upptäcka. Alltid. Det kan ta tid och samtidigt gör det inget att det tar tid. Det är skillnad på att inte veta allt och inte veta någonting. Barmhärtighet. Anders Sjöbergs definition är en barmhärtig människa är någon som gör det lättare för en annan människa att leva. Är inte det en rolig utmaning? Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet.